Då vill jag önska er varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Och jag har Bengan med mig som vanligt. Hur är läget med dig?
Det är fint, det är fint. Jag vill skryta här om att jag har gått väldigt många steg under 2 dagar. Fint väder, mycket promenader och försöker liksom ställa om dygnet lite nu efter den här typ 3 månaders galen pokergrind som kom lite oväntat så där. Men nu tänker jag att nu får vi ta lite sommarbreak och njuta av andra saker kanske.
Right, det låter bra. Och vid sidan av Bengan så har vi Erik Rosenberg, kanske mer känd som Walter Ego i pokervärlden. Hur är läget med dig?
Det är så jäkla bra. Vad kul att jag fick hänga med.
Ja, men det har varit, det har stått på listan länge, ditt namn här. Och svinkul att du är här. Och vi börjar väl direkt. Jag har ju känt till ditt namn Walter Ego väldigt, väldigt länge. Sätter på alla, från liksom pokerforum till poker.se till överallt. Och var kommer namnet ifrån?
Det är en gammal rest från ett jobb jag hade. Jag och faktiskt en numera offentlig person, Charlie Söderberg från Lyxfällan. Vi jobbade ihop en gång i tiden, en gammal kompis till mig. Vi jobbade ihop på en tidning i Stockholm och vi bestämde oss för att vi skulle starta en liten personaltidning. Så vi hade en spalt där vi snackade skit om alla andra och skrev skvaller om våra kollegor. Och då tänkte vi så här, alla visste att det var vi som skrev det, men vi ville inte underteckna med våra namn. Så då undertecknade vi den med Walter, mellanslag Ego och Inga Cognito. Så tänkte jag, när jag började, drog igång mitt första pokerkonto några år senare, så tänkte jag så här, men Walter Ego, det klingar bra. Sen kapade jag namnet för egen del, så har det hängt kvar.
Ja, det är ett bra namn faktiskt.
Från all mobbingtidning liksom, som ni gjorde på ett jobb, där ni mobbar resten av personalen.
Ja, precis. Så är det.
Och det känner du, det var en bra grej.
Det är ändå roligt att namnet fick sitta på en person som fick etiketten som en smula konflikträdd i pokervärlden.
Ja, precis.
Det känns ändå på något sätt befriande att det kommer ut i en tidning istället för att det står och snackas skit, eller snackas skit bakom stängda dörrar kanske, jag vet inte. Vi får hoppas att det var så.
Jag gissar på att det inte var så elaka grejer, utan det var mest roliga saker. Kan jag tänka mig om du var inblandad. Det var inte så här liksom en sån här
vilken ful tröja
där man hänger ut riktigt elaka saker om folk liksom, gymnasietidningar som fanns.
Nej, det var ju inte på modellen så här. Vi har sett Kalle och Bettan puckla på varandra i konferensrummet.
Nej, men exakt så, det jag menar att
det var väl kanske snarare så att vi såg Hasse ta en tidig fredag här om veckan och undrar om man verkligen hade ett möte inbokat. Det var väl på den nivån liksom så.
Ja, det låter perfekt. Ja, men vi får väl komma in på det också, hur blev det poker för din del? För det är väl liksom, många vet ju att du har sysslat med poker på många olika sätt, men många ser väl kanske inte dig som en spelare i första hand också. Och det är ganska oväntat att folk hänger kvar så länge. Det finns inte så många som inte spelar jättemycket, känns det som. Hur blev det poker för dig?
Alltså från början, jag är ju relativt gammal. Jag är till och med äldre än Bengan, så gammal är jag.
Så jävla gammal.
Ja, så jag började lira redan på 80-talet, så lirade jag. Ja, det är hårt. Du blir som mig snart, Bengan. Nej, men redan på 80-talet så lirade jag knäcktuppning och andra former av så här femkorts, alltså mörkpoker med polarna för 50-öringar. Vi kunde ju ingenting om strategi eller budgivning eller så, men vi snickrade upp lite regler. Sen låg det där lite glömska, förutom att vi spelade kort, alltså i olika former, fram tills boomen kom när alla andra började. Och då testade väl jag också på det och körde, alltså de här klassiska, det fanns ju de här no deposit-bonusarna på microgaming som alla körde. Så här, starta ett konto så får du $10 att spela för. Så där någonstans började 04-05, men precis som med allt annat jag gör så tenderar jag att fastna i allting runt omkring. Så jag upptäckte att det var mycket roligare att läsa och skriva om Bengan och de där människorna som kunde spela än att spela spelet själv. Så på den vägen är det. Jag blev ganska snabbt en skrivprofil i Pokersverige utan att spela speciellt mycket, sjukt nog. Började blogga på ProSharks och sen gick jag över till poker.se. Mm. Så det var väl så i korthet egentligen som min resa började. Att jag faktiskt fasade ut mig själv nästan innan jag hade börjat spela ordentligt. Sen har jag ju spelat på låga nivåer, alltså under hela tiden, för att jag tycker det är kul. Men jag har alltid tyckt det runt omkring har varit roligare än själva spelet själv.
ProSharks är lite sådär en period i svensk poker som är lite bortglömd. Det var faktiskt det var ju otroligt fin sida Pro Sharks med hur den var upplagd. Sen bytte de ju layout på hela sidan och då dog väl lite då när de pajade överallt. Det var ju så himla mysigt upplagd med sin egen sida. Man kunde blogga, det var allt möjligt. Det är kanske de flesta som lyssnar på, jag vet inte vad det var, men det var ju ett jättestort pokerforum i Sverige under kanske, hur lång tid? 3-4 år?
Ja, det var väl så. Och jag håller med dig. Det var ju någon sorts lunarstorm för poker, men alltså ett totalt community. Och då, på den tiden, nu pratar vi kanske typ 05-07, då var det ju Pro Sharks och sen fanns poker.se/pokerforum. Och sen hade ju Bosse, hade ju vsop.info. Det var ju de tre stora mötesplatserna som hängde på. Men alla hoppade ju lite fram och tillbaka. Men Pro Sharks för mig var så familjärt. Och du har helt rätt, Benga. Jag håller med dig om att alltså det där layoutbytet var olyckligt och sen så gjorde de ett till strategiskt stort misstag skulle jag säga, och det var ju att de själva ville börja arrangera poker och drog igång 50-50 poker. Jag tror
det var inte ett litet misstag, det var liksom det stod, om man säger så här, det kanske inte var det största misstaget heller, utan det var vad de gjorde med sajten sen, där de tog alla spelares pengar och göttade sig lite helt enkelt. Det var inte jätte
levde lyckligt. Det var inte gjort. Så det var inte så snyggt.
Nej, det var ju lite så här svenska versioner utav även om det kanske var lite, det var inte bara svenska kanske, men det var flest svenska spelare som spelade på den, men utav Full Tilt Pokerskandalen. Det var väl 50-50.
Vi svenskarna var först alltså.
Ja.
Ja, jo, precis. Jag är nog beredd att skriva under på Bengans förklaring där. Men framförallt, även om de inte hade klantat till det så jävla mycket med sajten, så tror jag också att man gapade för mycket. Man skulle ha hållit sig till att bara driva ett community. För sen blev det så jävla mycket spam om den där sajten, så folk tröttnade ju redan innan de hade bränt pengarna.
Mm. Nej, men det var faktiskt, de hade sådär, sådär i efterhand så känns det som att det hade kunnat bli jättestort inom svensk poker.
Mm.
Om de hade fortsatt på samma bana som de var på.
Det är intressant, för jag känner i princip inte till Pro Shark. Jag känner till namnet, men jag hängde på vsop.info på den tiden. Och sen blev det väl pokerforum efter det. Men nej, det där är ju det är intressant det där, just hur många sidor. Nu var det ju inte bara det här layoutbytet, men att en sån grej är verkligen någonting som kan fälla en sida, känns det som. Samma sak med att fälla en mobilapp i dagsläget när folk byter layout eller gör någonting. Då, det kan räcka för att man liksom ska bli omsprungen av närmsta konkurrenten direkt. Sen är man borta. Men sen du fortsatte skriva och du började liksom, bloggade du på Pro Sharks eller skrev du en typ en dagbok, eller hur funkade det där då?
Nej, jag bloggade jättemycket. Jag var nog deras mesta bloggare och deras mest profilerade bloggare också. Jag vill ju påstå att jag var den största bloggaren på sidan, vilket var sjukt, för de hade ju ändå alltså en del proff som bloggade på sidan. Så det var inte på grund av mina skills i poker, utan det var nog helt enkelt för att jag kunde skriva på ett underhållande sätt och för att jag skrev mycket. Jag skrev kopiöst mycket. Jag tror jag snittade alltså 500 bloggar om året de där åren som jag hängde där.
Jävlar.
Bloggtexter och höll på faktiskt fram tills jag också lackade ur för att jag tyckte det var dåligt skött, och en kort period så hoppade jag över och startade en egen blogg, men sen blev jag mer eller mindre headhuntad av poker.se som frågade om jag kunde flytta bloggen dit.
Ja, det var väl rimligt av dem kan man tycka.
Ja, och det kändes väl ganska naturligt också. De var ju den största liksom nyhetssidan på. Även om nyheterna på den tiden inte var så mycket att hänga i gran, så var det ju ändå det stället som folk gick till för att läsa live-rapporteringar och sånt.
Mm. Vad gick de här bloggarna ut på då? Vad skrev du om till en början liksom? För du har ju åkt runt och rapporterat mycket från live-turnering och sådär, men var det inte det du gjorde från början antar jag?
Nej, och eftersom jag inte kunde så mycket om poker heller, jag kunde inte skriva, det visste jag ju från början, jag kan ju inte skriva strategitips, då kommer ju folk bli tokiga. Det är ju en sån här klassisk misstag som folk gör, att de tror att de kan spela, de inte kan det, utan jag försökte ju ha mer komiska vändningar och skriva satiriska återblickar om den svenska pokerscenen, eller helt enkelt bara raljera över något jag tyckte var kul, utan att bli allt felakt, men att försöka få någon humoristisk vinkel. Det var väldigt mycket humor i bloggarna på den tiden.
Mm. Och sen blev du redaktör på poker.se också under en period?
Mm, det stämmer. Jag sa upp mig från mitt dåvarande heltidsjobb 2010 för att börja jobba som egenföretagare. Då var poker.se var min största arbetsgivare då. Så jag var lejd av dem för att fortsätta blogga, göra nyhetssajten, live-rapportera och sen göra nyhetsbrev. Så det som jag tycker väl, den stora biten där, folk tänker ju på mig, det är som du säger, då är det ju live-rapporteringarna som kanske folk mest känner igen mig ifrån. Men det jag är mest stolt över egentligen är ju nyhetssidan, för där tycker jag att jag har varit med och påverkat förändringen på poker, alltså hur man ser på pokernyheter i Sverige på ett plan. Det finns ett före och efter att jag kom till poker.se, upplever jag i alla fall, att vi faktiskt satte en agenda där vi fick respekt av pokerproffsen, för att vi inte, dels var vi inte, försökte vi vara ödmjuka och kunniga, och dels försökte vi också att inte vara snaskiga, och den biten tror jag förändrades. Sen följde andra sajter efter.
Mm. Det var väl liksom dit man gick för att läsa om pokernyheter som var seriösa, så var det ju poker.se. Det var ju liksom, det fanns ju egentligen inget annat som var nära i konkurrens under många år.
Nej.
Nu har det kommit ett gäng lite andra sajter har ju dykt upp nu med pokernyheter. Svenska Pokerförbundet har väl någonting på deras, och sen så nu har jag glömt vad den heter. Sita Open heter väl någon,
ja,
sida också.
Precis.
Så, men under många år så var ju det i princip monopol på pokernyheter på poker.se. I alla fall de seriösa pokernyheter.
Jo, men så var det. Även, alltså, Poker Magazine gjorde ju ett bra jobb, men de orkade ju inte längre. De gav ju upp. Nej. För att de, alltså, det var ju tufft med poker i Sverige under en lång period. Jag tycker att man har fått en liten återväxt på intresset nu ändå, men Poker Magazine gav ju upp. Men de var ju en konkurrent som vi respekterade.
Just det,
men de på
riktigt.
Upp,
la ner rätt tidigt ändå, eller?
Jag tror att de la ner de seriösa pokernyheterna, skulle jag vilja säga, kanske 15-16 någon gång i min gissning.
Okej, det var så pass sent då.
Ja.
Hade de mycket, för jag läste i tidningen några gånger, men hade de mycket online-grejer också, eller var det mycket låst i tidningen på den tiden?
Det mesta låg i tidningen, men det fanns en del online-grejer som var rätt bra, men det var ju papperstidningen som var intressant i Poker Magazine.
Mm. Och hur kom det sig att det blev live-rapportering då? Var det din idé, eller var det Poker.se som skickade ut det och tyckte att du skulle börja med det? Eller hur kom det sig att du började där?
Det var Poker.se. Det var på något sätt, det ingick i jobbet. Inte ens när jag liksom skrev på för dem så var det en deal att du ska ut och live-rapportera. Utan de sa när vi var överens, ja förresten, det är EPT Köpenhamn, vill du åka? Det fanns en kille som hette Johan Jäger på den tiden, som var, jag skulle ju hålla honom, så han var Sveriges bästa live-rapportör då. Han sa, du får åka med Jäger, sen titta, stå bakom och hålla käften och lyssna och lära ungefär. Så jag åkte ju dit och det var ju magiskt. Man fick gå runt och se, alltså på EPT Köpenhamn på den tiden var ju enormt. Alla svenska stora spelare var ju där. Plus att det dök upp ett gäng av de internationella proffsen. Så, och jag var ju såklart sopdålig på att rapportera. Men där började resan och det året gjorde jag, tror jag, att jag hade 150 hotellnätter eller något sånt där.
Oj, jävlar ja.
Så att det var liksom, det var aldrig någonting som jag tänkte att det här ska bli min melodi, utan jag hoppade på tåget och sen glömde jag bort att kliva av.
De flikade in det lite snabbt när du skrivit på bara.
Ja,
just
precis.
Det, sen ska du göra det här också. Ja. Hur många år åkte du runt och gjorde det då? När började du?
Började, det där var januari 2010. Och sen åkte jag skulle säga att min sista stora rapportering var väl sommaren. Det var ju när Cosmopol stängde ner, när de gjorde sin GDPR-missbängan. Kommer du ihåg det där?
Mm,
jag kastade in. Kan det vara 2 år sedan kanske? 18, ja. 17, ja, 18 skulle jag nog säga var mitt sista år. Sommaren 2018 gjorde jag SM. Det var nog min sista live-rapportering, vad jag vill minnas.
Mm. Vad var liksom roligast med, inte just något så här specifikt ögonblick, men roligast, det måste vara kul för någon som är extremt intresserad av poker, men liksom att få gå runt bakom kulisserna på något sätt, och framförallt att jag vet ju själv när jag spelar poker, jag hatar ju att ha någon som står bakom ryggen när jag spelar, men om det är någon som rapporterar, då kan man ju inte göra så mycket på något sätt, känns det som, och jag antar att det var väl så det blev för många, och att du blev liksom bekant och polare med många av de svenska spelarna som åkte runt och spelade på touren.
Så är det, och du har precis svarat på den frågan. Det är helt överlägset, finns inget annat som kommer i närheten. Den vänskapen och att det svenska poker-community, folk tror ju liksom att drömmen var att man fick intervjua sådana som Daniel Negreanu och Durr och gänget, men det är helt irrelevant, utan mitt stora mervärde, det var att jag blev accepterad och insläppt i vänskapen med det svenska proffskollektivet, för de är, alltså, det är en sån jäkla class act av människor, helt, helt överlägsna skulle jag säga i världen när det gäller attityd och beteende ute på toren. Och det är någonting som jag fortfarande kan bli rörd av, hur väl mottagen jag blev. Och jag vet också, just det som du säger med irritationen från spelare, det där är någonting som det tar tid att lära sig. Vissa lär sig aldrig, tror jag, men just den biten, att hitta den här känslan att verka utan att synas, är ju det som är svårast att lära en ny live-rapportör, tror jag. Så det får man jobba. Och det krävs ju också på att man skapar en respekt från spelarna, där de är tydliga på att säga hur de vill ha det, och man själv känner av stämningen.
Ja, exakt. Det finns ju många vägar att gå på det där på något sätt. För att antingen så kan man ju, om man är som jag och inte gillar att ha någon som står bakom ryggen, oavsett vem det är, så kan man ju alltid liksom, då kan du komma fram till mig i efterhanden, så kan man gå igenom och berätta någonting som har hänt. Och så antar jag att det var för många, för att det är ju ganska svårt att se, även om man får stå hyfsat nära i ditt fall, så är det svårt att se när man står bakom ryggen eller tittar över ett bord exakt hur action går och sådär. Och det var ju det man ville läsa, och det är fortfarande det man vill läsa när man går in och skriver om live, eller läser om live-turneringar, att man vill läsa om hur konstigt folk har spelat någon pott, eller vad som har hänt, eller någon blev badbeatad. Det är det som är kul att läsa.
Mm. Och det där är en smaksak också. Jag håller ju inte riktigt med om det där. Och det konstiga är ju att de flesta av våra läsare var ju inte pokerspelare. Och de som inte är pokerspelare vill ju inte ha händerna. Det är det som är, alltså 90% av de som läser en live-rapportering vill inte ha händerna. Men med det sagt så förstår jag din synpunkt som pokerspelare. Så att den där balansen, att lyckas slänga in tillräckligt många intressanta händer utan att missa dem, samtidigt som du får atmosfären och lägesbeskrivningen, är också en balans som är jättesvår. Och apropå det här med att stå bakom ryggen på folk, så jag känner igen det, och man hittar ju vägar till det också. Man kan ställa sig bakom dealern till exempel, som alltid är lättare att stå bakom. Du kan ställa dig lite mer mellan två spelare, du kan ta ett extra steg tillbaka. Det finns de där små trixen som du lär dig efterhand. Och sen tror jag också att, som en klassisk grej, när du ser att en spelare är ganska dålig på att dölja sina kort, som rapportör, se alltid till att vänd bort huvudet. För du kommer alltid att hamna i en tråkig situation om någon spelare tror att du har sett en annan spelares kort, även som live-rapportör. Så mitt trick har ju alltid varit, så fort jag ser att någon börjar vända upp korten, då tittar jag bort. Och jag tror att en reflex bland många gör är att titta dit, för att man blir nyfiken på vad spelaren sitter på. Men som live-rapportör så kommer du alltid sätta dig en dålig sitt som du vet för mycket.
Ja, det där är ju folk som är dåliga på att visa sina kort, eller som är dåliga på att dölja sina kort. Det är en av de underligaste grejen när man sitter vid ett livebord, för att det har hänt mig så många gånger, man sitter bredvid någon och så tittar man över lite och så säger man så här: du visar dina kort hela tiden. Ja, men titta inte då, är det första de säger. De blir arga och säger titta, men det är så här, nu har du ju liksom, om jag överhuvudtaget tittat till vänster så har jag sett dina kort 20 gånger i rad, nu sluta visa korten bara. Ja, men titta åt ett annat håll då. Ja, visst. Och då istället för att bli glada för att man säger någonting, så blir de förbannade istället.
Precis, det är då du ska säga nästa gång har du ingen schysst kille bredvid dig.
Exakt så, det är så det funkar. Och nej, det är udda. Men vad har du för, utöver något så här specifikt minne, vilket var det roligaste stället att kommentera på? Var det någonstans som blev hemma? Var det Casino Cosmopol i Stockholm, eller hur såg det ut?
Alltså det finns två ställen rent så här, just som på frågan där, var känns hemma? Det finns två ställen som är helt överlägset framför allt andra. Det ena är just Cosmopol i Stockholm. Personalen i pokerrummet där kände jag mig alltid välkommen. Det var också som en i familjen. Och sen var det de som arrangerar SM nu, Maurits och gänget på pokerevent på förbundets SM, tycker jag också har skapat en stämning där de har varit väldigt öppna och gjort det väldigt lättarbetat. Så de ligger varmt om hjärtat. Men generellt sett så är de flesta ställen jag har jobbat på är duktiga på att ta hand om. EPT har också varit väldigt, alltså de har ju fått kritik, Stars, men de har varit väldigt bra på att ta hand om sina rapportörer. Mästare jämfört med till exempel VSOP. VSOP Europe är, alltså, det är folk som verkligen har pissat på sina medarbetare. World Series of Poker är den sämsta organisationen som du kan komma till om du är typ kontrakterad som någon sorts tredjepart.
Ja, det känns ju lite som att de har fått mer och mer skit senaste åren för hur saker och ting sköts. Och ja, det är ju tråkigt att höra att det är så även för rapportörer och folk som skriver om det. De kan ju tycka att det är de som de borde ta extra väl hand om. Men de har väl tillräckligt mycket folk som kommer och spelar, så de bryr sig väl inte riktigt. Och du nämnde EPT också. Du var med, är det 2012 och 2014, och satt i jury för EPT Awards, är det så?
Det kan nog stämma. Jag har varit med två gånger. Jag har varit med i den här, det finns ju två nivåer. Det ena är den faktiska juryn som tar ut de slutliga vinnarna, som bara är 7-8 personer. Där har jag varit med två gånger. Och sen har jag varit med två, tre gånger utöver det också, där jag även har varit med i den här nomineringskommittén där man är kanske typ 20-30 branschmänniskor som får lägga in kandidater från olika håll också. Men i den slutliga juryn har jag varit med två gånger.
Right, blev du approachad? Var det folk som ville liksom bjuda på en extra drink?
Nej, jag tror inte att de... För det första så är vi ju ganska anonyma så där, och gör ingen stor grej av det, utan folk vet inte att man sitter där. Det brukar stå längst ner bara, juryn bestod av, och så blir det ingen stor grej av det.
Nej. Men du har också varit med i juryn till Svenska Hall of Fame. Är du fortfarande det? Jag har hittat det, den lilla info jag hittade var bristfällig.
Ja, jag vet inte, ska jag säga. De har ju bytt ordförande nu. Peter har inte... Om Peter lyssnar på det här kan du få höra av dig och säga vad du tycker. Men innan de bytte ordförande så var jag där i alla fall. Och jag har inte aktivt klivit av. Men med det sagt, det finns såklart inga hard feelings om man tycker att juryn ska se annorlunda ut. Utan jag står till förfogande så länge som de vill ha mig. Och det är egentligen den enda plats som jag känner att jag fortfarande har en relevans i, eftersom Poker Hall of Fame har ju lite med gamla meriter att göra. Alltså pokerkunnande är ju relevant och aktuellt. Alltså, jag vet inte vilka som är bra idag. Frågar du Bengan om vilka som är svenskar som levererar vid pokerborden, så är inte det samma personer som när jag slutade vara aktiv för två år sedan.
Nej, så är det ju. Och precis som du säger, Hall of Fame handlar ju mycket mer om att Victor Blom kom med så pass tidigt var väl liksom ett undantag på något sätt. Sen känns det som att väldigt, väldigt många av de som kommer komma med är de som har varit med under en mycket längre period. Och frågan är väl bara när du ska in, Bengan.
Jag menar det. Alltså, jag är förvånad att jag inte liksom var med först av alla. Men alla har ju inte liksom, alla har inte följt med så bra i poker på Sverige på riktigt, så att säga.
Nej, det är väl så. Bengan har flygit under min radar i många år.
Ja, nej, men jag menar, överlag så har ju Sverige en historik av att, med tanke på hur litet land det är, så pokermässigt så är har vi varit och är extremt liksom överrepresenterade i hur duktiga pokerspelare vi har och har haft. Så att det finns ett gäng att välja mellan som alla skulle kunna komma in på en gång, känns det som.
Så är det verkligen. Och ska man ta din fråga lite seriöst där, så alltså, i fallet med Bengan så kan jag... Du blir inte för dryg nu, Bengan, men alltså, det är inte frågan om utan när. Alltså, Bengan är ju en av våra största genom tiderna. Och det är ju, alltså, anledningen till att han inte är där än, det är ju precis det som han nämner. Det är ju att det finns en massa andra som ska stå i kö, och man ska skapa den där kön så att den blir i linje på något sätt och inte alla ska in samtidigt.
Ja, men det där det är så svårt det där också, för att jag tror att en Hall of Fame också, jag tror att det är många som förtjänar att komma med som inte kommer göra det heller, utan som kanske har reviderat resultatmässigt, men jag tror till exempel, om man pratar om mig själv, så är det ju nu framförallt de sista åren då, som jag själv har berättat för alla andra hur bra jag var. Eftersom jag gör väldigt mycket content runt poker. Vi twitchar och vi gör väldigt mycket annat. Och jag menar, när jag började streama och så, då var det liksom, de flesta hade ingen aning om vem jag var överhuvudtaget. Jag hade inte alls gjort så mycket officiellt. Jag hade spelat och grindat, och framförallt mycket cash game, och spelat väldigt lite turneringar. Men vi hade ju träffat ganska lite, du och jag, Erik.
Ja.
Vi hade träffats en hel del, men jämfört med liksom den generationen som kommer efter, det är de du har varit med. Jag slutade ju resa och spela poker precis ungefär liksom några två år innan du började, kanske. Och det finns väldigt många duktiga pokerspelare som har varit lite under radarn sådär. Så att det finns många att välja med just i den biten. Och därför tycker jag men på något sätt, Hall of Fame kan ju också även baseras lite på vad man har gjort för svensk poker. Inte bara vad man har gjort i poker, utan vad man har gjort för svensk poker. Det är väl många som har liksom, Victor Blom är väl självklart liksom, han är verkligen liksom den absolut mest kända svenska pokerspelaren genom tiderna, inklusive Martin Jakobsson, antar jag liksom. Och sen så är det ju det här med de här som kommer in från där de har gjort bakom scenen eller för svensk poker på annat sätt, utan att spela så mycket. Det är också en bra kategori att ta med liksom. Så att, ja.
Det där håller jag helt med om. Jag menar, det har ju också att göra med hur stor kretsen blir. Jag menar, pratar vi om att Svensk Poker Hall of Fame är 30 personer, ja, men då tycker jag liksom, redan där så är Bengan en av dem som ska in. Men pratar vi att Svensk Poker Hall of Fame är 100 eller 150 personer eller 200 personer, då, jag menar, då kan jag slå mig för bröstet och säga så här, då tycker jag också att jag skulle kunna vara en påtänkt kandidat. Även Dybban, er kollega, är också en person som jag tycker helt rimlig att prata om Hall of Fame för vad man har gjort för pokern, inte för vad man har gjort vid borden.
Ja, men verkligen, och det där har de ju det konceptet. Jag vet, det ser väl ut så i Sverige också. Jag vet inte om det är lika fast på i Hall of Fame i USA, så har de ju då har de väl två separata kategorier, en för pokerspelare och en för någon form av bilderkategori eller vad de kallar det, som handlar mer om det man har gjort vid sidan av pokern. Och Bengan, nu är du med lite på båda på något sätt. Men Erik, precis som du säger, du ska ju givetvis vara med på den andra sidan. Du är ju den som har liksom skrivit mest om poker och alla följt poker på ett helt annat sätt än många andra har gjort de senaste åren. Kör.
Ja, vi har ju jobbat lite så i Hall of Fame-juryn. Det finns ju två alternativ. Det ena är helt okontroversiellt och det andra ganska kontroversiellt. Det ena var ju Dan Glimne, som är ju helt gjuten, som vad han har gjort för poker. Det var ett självklart val. Det andra var ju när jag aktivt var med och valde in Micke Norinder i Hall of Fame, som jag vet folk hade synpunkter på, men jag vidhåller ju att jag tycker att det var ett jättebra val. Han har jobbat alltså stenhårt för svensk poker. Och folk tror så här, ja, folk tror ju, ja men vadå, Micke är en dålig pokerspelare, men vi var ju helt ointresserade av hans meriter som pokerspelare, utan vi tittade ju bara på vad han hade gjort som pokerprofil.
Mm. Ja, visst, det är en stor del, och sen tycker jag att det är fel att säga att han var en dålig pokerspelare. Han var väl först var en väldigt, väldigt bra hobbyspelare, och sen så har han gjort, jag menar, det han gjorde under någon slags pokerboom där, och bidrog till eldade på den pokerboomen ordentligt i Sverige liksom. Så att, nej, klockrent. Ja.
Och jag menar, det roliga är att jag var ju en av dem som bråkade mest med Micke under den där aktiva tiden. Vi låg ju konstant i fejd med varandra, men jag tror ju på riktigt att svensk poker mådde ju bra av att ha en genuin bad boy där, som var bad boy profilmässigt. Det fanns ju folk som misskötte sig, men Micke var inte på det sättet. Han var ju bara stor i käften och var elak egentligen. Jag tror att, alltså, för pokerns uppmärksamhet tror jag det var odelat positivt på sikt.
Så var det, absolut. Sen så kanske man kan ifrågasätta lite liksom hur han gjorde saker. Men det hade ju inte varit fine, tycker inte jag, idag om det hade varit då. Men det var lite annorlunda då också, stämningen, och det var lite tjafs mellan folk, och det var väldigt ungt poker, och det var mycket, det var, vi kan kalla den där tiden, det var lite vilda västern överlag, den pokerboom-tiden. Men som Micke betedde sig i olika situationer, det var väl inte helt fläckfritt, kan man väl kalla det liksom.
Nej, så är det. Alltså, det var ju helt finesslöst. Jag håller helt med dig om att man kan ha synpunkter på detaljer när han agerade. Men jag menar, just som profil och bad boy, så tror jag att det var positivt att det fanns en sån person. Sen kan man verkligen sitta och analysera hur han gjorde saker därefter.
Absolut. Men det var ju Ken Lennard också. Jag menar, Ken Lennard är också sådär en profil som lite liknande liksom, där han var ännu mer bad boy än vad,
ja, och grejen är med Ken, så jag sticker ju inte under stol med att jag tycker genuint illa om Ken, och jag vet att han tycker genuint illa om mig. Det behöver vi inte hymla om. Vi kommer nog aldrig, det är ju gränsfall till att vi ens hälsar på varandra. Men med det sagt, så är ju han en av de som har gjort mest för svensk poker, alltså i mainstream media.
Absolut. Verkligen. Så är det.
Mr. Poker för tusan.
Ja, absolut. Exakt. Jo, men det, jag är beredd att skriva under på det.
Ja, nej, så är det. Det finns många som ska in på den här listan, men jag tycker att förr eller senare kommer nog båda ni två vara där, misstänker jag.
Om det fortsätter, jag menar, blev det någon i höstas? Vilka var det som var invalda i höstas?
Ola. Jag tror att det bara var Ola, va?
Ja, det var. Okej, man tar in en per
nej,
år.
De har tagit in två.
Vi tog in Turits,
var det höstas också eller?
Vi tog in Turits. Jag fick äran att ta en lunch med Micke och överlämna plaketten personligen. Det var roligt, för folk tror ju så här att de här stora spelarna bryr sig inte, men det där är så mycket myt. Alltså, alla spelare som har fått utmärkelsen utan undantag, alltså inklusive både Micke och Viktor, har blivit genuint glada över Swedish Poker Hall of Fame. Det betyder någonting att få ett erkännande och en klapp på ryggen.
Ja, men det är ju en jättestor grej. Alltså, det är två stycken som blir invalda varje år, och hittills, vad är det nu, 8 stycken. Ja. Och det är ju liksom, det vore extremt konstigt om det inte betyder någonting. Men jag tror precis som du säger att det är kanske många som tror att det är något som man bara ställer på hyllan och sen bryr sig inte överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att de bryr sig och tycker att det är väldigt kul att få den uppskattningen.
Jag var på plats.
Ni hade lite andra priser som du delade ut det var faktiskt väldigt kul, de priserna. Det var ju årets prestationer och så vidare. Och när vi körde en podd ihop ett tag, och då skojade vi lite om att när jag började streama att jag inte var nominerad första året. Men hur som helst, de priserna här, för de har ju försvann ju förra året. När du la upp en lista. Du har väl alltid sagt att du gillar listor överlag, men det var ju alltid kul, och det var ju liksom årets prestation och profil, ambassadör och så vidare och så vidare. Vad tänker du med att det om framtiden med det, och att det försvann lite?
Nej, alltså jag tycker det är jättesynd. Jag är ju jättenöjd med det samarbetet som jag hade med poker.se och de som står bakom poker.se, men jag tycker att det är synd att liksom man inte fångade, det är så många saker som jag tycker att jag gjorde som full isär när jag lämnade poker.se. och kanske det jag är mest ledsen för är ju dels det som vi kallade för de här årets pokerspelare kategorin, där vi delar ut årets pokerambassadör och eldsjäl och så som jag instiftade en gång i tiden, och sen min svensktoppen som jag hade varje år, där jag tog ut de 50 personerna i Sverige som jag tyckte förtjänade störst cred då. Och det där tycker jag faktiskt är jättetråkigt att ingen lyfte den och tog den facklan vidare, för jag upplever att det där var ju någon, alltså det blev en snackis, så det är någonting som jag tror Poker Sverige behöver, alla såna här typer av roliga kringgrejer.
Men det kanske är up for grabs att göra den. Det kanske är Stugan som gör det i år då. när inte poker.se tog den. Nu är det fri så här. Fri jakt på den och ha de här titlarna liksom.
Jag kan ju säga så här, det är inte min sak att säga vem som får ta den, men jag kan säga så här, jag claimar inga rättigheter på den, så kan vi säga. Den som vill driva facklan vidare gör det med mitt goda minne. Så, men däremot
men du,
kan
gör vi
säga
så att... nu att vi skakar hand via länk på att vi har tagit över den vad säger jag? Den facklan nu.
Alltså jag tror juridiskt inte att jag kan ta den handskakningen, men jag kan säga så här, vi skakar hand på att jag inte kommer att stå i vägen. Så kan vi säga.
Ja, det är taget.
Nej, för det var faktiskt det är tråkigt att det är någonting som gick om intet förra året i alla fall.
Nej, men jag håller med. Och det där försvann helt och hållet, vilket jag misstänkte att det skulle göra, och det är synd.
Och sen du klev i princip av poken då, för är det 2 år sedan eller 18 månader eller något sånt där, eller hur?
Ja, knappt 18 månader. Jag tror att jag gjorde min sista arbetsdag typ 1 januari 2019, alltså förra året. Så att, och jag trodde verkligen, jag tänkte så här, men vad fan, jag kommer ju gå in varje måndag, öppna klienterna och kolla vilka mina kompisar som det har gått bra på PokerStars och så där, som jag alltid har gjort tidigare och tyckte det var kul att kolla. Jag tror att jag har öppnat Stars-klienten 3 gånger på 15 månader.
Men jag känner igen det. Jag spelade alltså inte poker på 5 år ungefär. Jag spelade sporadiskt, en del live och sådär också. Men jag var ju aldrig inne på klienterna och kollade vilka som hade vunnit. Och jag hade ganska dålig koll på liksom, de här turneringseliten. Och så. Man hörde lite och sen lite cash game, så att man hade lite koll på. För man levde fortfarande. Man hade fortfarande kontakt med folk som fortsatte spela en del. Men på något sätt så när man inte är engagerad själv då är det svårt att hålla uppe glöden kanske.
Ja, det falnar. Nu får jag lite info i alla fall, eftersom jag har Bengan och lite andra gamla polare på sociala medier, så att man ser ju om de uppdaterar, om det händer någonting exceptionellt. Som jag vet, du skrev ju något om här att Viktor hade gått jäkligt bra här om veckan på high stakes turrarna. Så att man kom ofrånkomligen, så får man ju med lite av det. Men mitt problem har ju också varit att jag har ju varit genuint ointresserad av att raila när jag inte har jobbat med det. När det går in i jobbet och den professionella moden, så har jag alltid tyckt det varit kul. Men det gör ju att poker är ju inte ens en hobby för mig. Jag blir ju bara, alltså jag blir genuint glad när det går bra för kompisar, folk jag gillar. Det är roligt. Men spelet i sig, jag har ju aldrig tittat på pokerprogram, aldrig suttit och live-railat ett finalbord och sånt där.
Du går inte in liksom och kollar ett roligt finalbord på Twitch kan man säga, utan det händer liksom inte.
Nej, det är som att kolla på en rolig rapportsändning i efterhand ungefär.
Ja, för de kör, just det, de kör ju finalborden i efterhand. Så är det. På Twitch en del har jag sett. Men och sen var det förra sommaren jag såg att du ville ha, du hade att spela SM på din bucket list och fick göra det förra sommaren, var det så?
Mm, det stämmer. Jag har ju alltid, i och med att jag alltid har jobbat under SM, så har jag aldrig kunnat spela någon av de officiella turneringarna. Så förra året när jag klev av så blev det faktiskt, först tog jag online SM. För det är också så här, jag har jobbat och jag har haft lite som princip att även om jag inte har skrivit direkt eller live-rapporterat så går det inte att spela någonting man själv rapporterar om på det sättet. Det blir konstigt tycker jag. Så jag har valt att aldrig spela SM under den tiden som jag har liksom jobbat med att skriva om det. Men när jag slutade då så spelade jag först förbundets SM ett par discipliner. Jag tror jag spelade short stacken och low rollen och sånt där. Och sen bestämde jag mig för att spela live SM i Tallinn. Och schemat funkade inte riktigt för att köra main, men då bestämde jag för att spela Omaha och sålde av hälften då som någon sorts rail procent och sen åkte jag dit och spelade Omaha.
Och vann?
Nej. Det gjorde jag inte. Jag fick några timmars trevlig samvaro och hängde med roliga människor och nej, men det var fint att komma dit som en i mängden och samtidigt så var det ju, det kändes helt naturligt på något konstigt sätt, men jag tror att det var för att man kändes ju verkligen hemma där. Det var liksom inte bortglömd och det var ju så där på något sätt. När jag inte hade den identiteten som jag jobba för det går ju lätt att tänka sig så här att ja, men folk är vänliga mot mig för att jag ska skriva bra om dem eller skriva något fint om dem. Men när jag kommer dit utan något av det där och folk ändå är liksom genuint vänliga så känner jag att den där vänskapen är på riktigt. De banden man har knutit med folk, de är bestående. Det är bra kontakter.
Mm. Och jag frågade, som sagt, det var någonting på din bucket list. Finns det något annat på din bucket list? Finns det någonting som är liksom som sticker ut?
Pokermässigt tänker du nu, antar jag.
Jag tänkte helt allmänt så där egentligen. Det är alltid kul med bucket list. Om det är någon som har någonting roligt på sin bucket list vill säga.
Ja, så en nördig grej. Jag älskar ju att klättra. Jag håller på med klippklättring och sånt. Jag skulle vilja åka till nationalparken Yosemite i USA och klättra någon av de här stora väggarna. De är de enklare större väggarna. Vi har ju inte den typen av klättring i Sverige. Så det är väl en dröm att få komma iväg och göra något sånt. Åka till USA och titta på riktig NHL-hockey är också en stor dröm. Jag har ju varit i USA i princip bara när det har varit VSOP i Vegas. Så det är helt fel säsong. Och sen är man där och jobbar skiten ur 16 timmar per dygn så man inte har ork att göra något annat. Så det är väl några saker jag kommer på rent spontant.
Ja. Vad har vi några favoritlag i NHL?
Mm. Jag håller på Boston Bruins. Nu är de ju ganska bra för en gångs skull. Men det har ju varit en lång resa att hålla på dem. För att det har ju inte alltid varit ett topplag.
Du har det inte riktigt lika jobbigt som Timman än som håller på Buffalo. Han har väl en ännu längre resa och har haft. Men hur blev det Buffalo? Hur blev det Boston? Förlåt.
Ja, men det där var så jäkla roligt. Alltså, det där är en konstig historia. Jag har ju alltid trott, precis som 80% av resten av svenskarna som är i min generation, att jag var en Detroit Red Wings-kille. För jag blev ju hockeyintresserad när Detroit Red Wings var världens bästa klubblag. De hade Steve Yzerman, Niklas Lidström, Sergej Fjodorov, Makarov, hela det där gänget och Dominik Hasek i mål. Så jag var hardcore Detroit Red Wings. Sen någonstans upptäckte jag efter vägen att jag liksom så här, nästan som en man som måste komma ut ur garderoben, kändes det som så här. Fan, jag håller ju inte på Detroit. Jag sitter ju här och håller på Boston. Så, men det var någonting. Och jag tror framförallt så var det en svensk spelare som nästan är bortglömd av dagens unga människor. Men han heter Per-Johan Axelsson, Pebben. De som kan sin hockey känner ju till honom. Men han var ju en slitvarg bakom kulisserna som alltid var sån jävla lägsta nivå. Alltså en enorm lagspelare. Jag tror att det var han som byggde min känsla tillsammans med backarna, ska sägas. Ray Bourque och tidigare Bobby Orr. Så Bobby Orr hann jag ju inte se in action. Det var ju före min tid. Men när jag kollat efter han så håller jag Bobby Orr större än Gretzky. Det förstår jag att det är sådär man kan diskutera i evighet. Men för mig så är det världens största hockeyspelare genom tiderna. Och de där sakerna sammantaget gjorde att nej, fan, det är nog Boston ändå. Sen ska det också tilläggas att det har lite med någon sorts osund populär kulturromantik här, eftersom jag älskar punk och gillar amerikansk streetpunk, och de är ju väldigt stora i Boston med Dropkick Murphys och Mighty Mighty Bostons och sådär.
Mm. Jag tänker lite samma som du. Jag var också väldigt, väldigt mycket Detroit på den tiden. Men sen insåg jag väl också, det har jag väl insett ganska tidigt, att jag har svårt att hålla på något lag som man inte kan gå och se live eller inte ha någon liksom connection till på det sättet. Så NHL för mig, och det är ganska skönt att man inte har, det är klart att det är roligare att se något lag eller några spelare lite sådär, men det är ganska skönt när man tittar på NHL-hockey att man kan titta på vilken match som helst och fortfarande tycka att det är ganska kul.
Så är det egentligen för mig också. Även om jag håller på Boston, så är det, när jag slutade med spelbranschen och släppte och la av med sportsbetting och allting där, alltså jag släppte hela skiten, så upptäckte jag att det var inte så jävla viktigt för mig att se matchen heller. Jag kan också uppskatta vilken NHL-match som helst, men nu snittar jag nog mindre än en match i månaden alltså, så att till och med det intresset har fallit helt. Jag la ju ner en NHL-podd för ett år sedan också, och då blev det ännu mindre.
Ah, vad var det för podden jag missat?
Jag körde tillsammans med en kille som heter Sixten Funqvist, som skriver rätt mycket om NHL. Han och jag hade en podd tillsammans som heter Interference, där vi varje vecka då sammanfattade NHL-veckan som har gått, framförallt med fokus på svenskarna.
Right.
Sixten har ju skrivit lite på Sugans MC faktiskt.
Vi vet
mycket väl med det. Mm.
Bra. Och då får vi väl komma in i det, att du har väl... Jag har skrivit här och frågat mig själv om podcast är ditt ultimata format, för att det verkar som att du hinner inte avsluta en podd innan du startar ny, eller bara starta två nya på typ på en gång. Är det där du känner dig som mest hemma och tycker att det är roligast att hålla på med?
Ja, det är det väl. Alltså, jag började ju som skrivande skapare på något sätt. Det var ju bloggandet och så, men jag har ju mer och mer tyckt att det talade ordet är roligare. Men jag trivs bra framför en kamera också i de fallen som jag har gjort stream eller kortare så här intervjusituationer och så. Jag älskar livepoddarna, att sitta framför en livepublik. Så det talade ordet, kan vi säga. Om vi inte reducerar till podcast utan ordet att få prata. Och jag tänkte säga höra min egen röst, men det är inte så roligt. Jag lyssnar in, yeah. Slipp gärna, låt andra höra min röst kanske vi ska säga.
Ja, det kan jag hålla med om. Vad gäller min röst då? På tal om att stå framför publik, så jag som har lyssnat på dina poddar som du har, framförallt Seriemördarna nu med Magnus Bettner, har ju hört att du har prövat dig på stand-up lite.
Mm.
Hur går det och hur liksom går de framtida planerna? Är det fortsatt på eller räckte det med en gång?
Nej, det är så jävla på, men det är sjukt. Jag skojar, jag har ju en annan podd också som heter Podd om podd, där jag intervjuar andra poddare. Och då har jag intervjuat en del ståuppkomiker och pratat med dem och sagt att jag kan ändå stoltsera med att jag har den kortaste stand-up-karriären som har blivit avbruten av corona här. För min samlade scentid var exakt 6 minuter innan jag fick ställa in. Så jag hade faktiskt 5-6 gig bokade under corona.
Okej. Okay.
Där jag skulle upp. Så jag hann köra 2 stycken för lite mindre publiken på 3 minuter vardera. Första gick bra, andra gick riktigt dåligt, och då är ju självföraktet totalt, men man känner att man bara vill upp igen.
Ja, det där måste ju vara... Jag har få saker som jag har svårt att tänka mig värre än att ställa mig på en scen och försöka vara rolig.
Jag är sjukt imponerad. Du verkar helt orädd överlag med nya projekt och göra nya saker och så vidare. Jag tycker det är skithäftigt. Jag vågar inte ens sjunga karaoke. Så att efter
inte ens, du sjunger ju varje gång vi streamar.
Nej, men karaoke kommer du aldrig få se mig i bägen. Alltså, det är också där folk har olika typer av skräck. För mig så är det ju någonting.
Prata är lugnt, men sjunga är...
Nej, men prata inte heller. Jag hoppade ju av lärarutbildningen en gång i tiden för att jag tyckte det var jobbigt att prata inför folk. Men jag har ju fått någon sorts pervers känsla för att det är roligt att sätta sig själv i jobbiga situationer. Jag mår ju aldrig så bra som när jag och Magnus livepoddar och vi känner att det går dåligt. Då mår man som bäst egentligen.
Sjukast jag hört.
Men det där utvecklar man ju också såklart på ett sätt. Jag tror att du hade nog hoppat av lärarprogrammet idag för att du pratar folk. Och jag är sådär, jag var också extremt skraj för att prata inför folk. Nu när man har twitchat och sen så vi har kört några live-event och så vidare och man har åkt i någon mic. Nu får jag inte de här liksom alltså det var extremt nervös jag kunde vara liksom, bara liksom man ska gå fram och prata för 20 pers liksom. Ungefär så här, så man bara skakar hela kroppen, och nu så det är inte närheten. Man är så här, man känner sig nästan död inombords i jämförelse liksom.
Man måste ju känna igen situationen, tror jag. Det där det handlar om. Nu dels har jag pratat så mycket i olika jobbsammanhang, och sen blev det intervjusituationer. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag vet de första intervjuade för poker, alltså pokerscenen, när jag skulle stå framför en kamera, det var Ramsey och Stefan Mattsson. Och det var också, det var någon annan kille som bara, men du borde intervjua Ramsey och Stefan. Jag bara, fy fan vad hemskt, det var det värsta jag varit med om. Och sen,
varför var det just de som, det var stora, det var liksom stora namn, eller var det bara att det var liksom att intervjua som var jobbigt?
Jag tror att det var, om det var typ Lasse Kollind eller någon som hade dem, han var promotor åt dem och bara så här, tryckte fram dem. Kan inte du göra videos med det? Jag fixar en kameraman, jag fixar klippning, du behöver bara ställa dig där och ställa lite frågor till dem. Ja, och jag var helt, alltså det var horribelt. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Ja. Och det var samma sak där. Sen kom jag aldrig ur det där heller. Nu 800 intervjuer.
Nu är det inga problem.
Nej, men här kan ni få ett scoop faktiskt.
Ja. Oh.
Jag varje gång, fortfarande, jag menar, jag intervjuar som jag sa, intervjua komiker. Jag har startat en podd för att intervjua komiker och poddare. Jag hade ju, som du var med i Bengan, hade jag ju den här syn där jag intervjuade pokerproffs av olika slag. Så jag skulle vilja uppskatta att jag har gjort 500 intervjuer kanske, om inte mer totalt sett. Varje gång utan undantag, när jag har kommit överens med någon att göra en intervju, alltså utan undantag, så har jag ångrat mig. Fortfarande.
Ja,
varje gång så känner jag, vad fan skulle jag komma överens om? Fy fan vad jobbigt att intervjua någon. Åh, vad jobbigt. Och varje gång jag har börjat intervjua efter en minut, fan, det här var ju riktigt roligt. Jag har liksom, min hjärna har inte lärt sig att jag tycker det är kul att intervjua människor.
Det där är ju ett intressant, extremt intressant, när man bokar upp sig på grejer eller bestämmer grejer man ska göra och sen kan gå och tycka så här, fy fan vad jobbigt och krångligt och lurigt och varför har jag gjort det här, och sen är det i 99 fall av 100 fem minuter senare när man väl har börjat så är det så här, fan, det här var väl inget konstigt, det är ju både kul och roligt och enkelt och inga problem.
Vissa grejer kräver att man uppbådar en viss energi för också, att vara med, alltså göra en podd eller intervju eller någonting, då måste du liksom, det är ju jobbigt precis tiden innan liksom.
Och precis, och man måste driva samtal. Men när ni frågar mig om det här tycker jag inte är ett dugg jobbigt, för här känner jag, här driver ju ni samtalet och jag liksom följer med, det är ni som för den här dansen, och det blir en helt annan grej tycker jag.
Nej, det är svårt, och det är det som gör att jag inte förstår hur fan man kan ställa sig på en scen och köra stand-up, för att liksom, om man har lite scenskräck och går upp och kör ett föredrag, eller som i Bengans fall, man åker till kasinot och undervisar om lite poker på lite skämtsamt sätt, inte 100% liksom så, och man kanske får någon fråga och så, men alltså att stå och skämta och se och höra att publiken inte skrattar, det måste ju vara liksom, man måste ju kunna drömma mardrömmar i veckor om sånt, tänker jag.
Jag tror, och det här är en hobbyanalys, men jag tror att det finns någonting i den. Alltså, när allt annat man gör, allt annat jag har gjort, när jag har typ intervjuat människor, jag har poddat med Magnus, jag har spelat poker, allt du gör som du kan ha framgång i övrigt nästan, så finns det andra faktorer. Jag menar, går det bra när jag poddar med Magnus, då kan det bero på att vi fått skönt flow, att han har levererat. I poker kan du ha tur med korten. Det är så oförlåtande med stand-up. Det är så här, antingen är du rolig eller också är du inte rolig. Du kan inte ha en rolig mossa på dig. Det finns inga dräkter i stand-up. Det finns ingen rekvisita. Du får ingenting gratis. Utan det enda som det hänger på, det är att dina skämt är bra och att du levererar dem rätt. Det är helt oförlåtande. Och jag tilltalas av den tanken att det är så en jäkla binärt.
För jag lyssnade på din podcast med Carl Stanley här igår, där ni pratade just om det där att han, dels att han hade en kollega som körde en del props och sådär till en början som han inte riktigt köpte, och sen berättade han också att Carl då brukade köra ett stand-up-gig på ett ställe klockan 9 och ett ställe klockan 10 typ, och var väldigt sådär hård mot sig själv att om det flöt på första stället och flöt inte alls på andra stället, så var han tvungen att gå stenhårt in i sig själv och se vad han gjorde fel och vad han sa fel och vad han betonade fel och hur han gjorde. Men jag hade direkt tänkt att fan, jag säger ju samma material och det är klart att det kan skilja sig lite, men att det handlar om publiken i viss del också. Men det är nog mer som du säger, att det handlar nog inte så mycket om publiken. Det är ju inte så här att börjar en skratta så börjar alla skratta alltid, utan det är nog mindre förlåtande än vad jag tror ändå.
Men ja, nej, men som sagt, det är en för jäkla rolig konstform, och nu sitter jag ju och får abstinens, trots att jag som sagt bara har gjort 6 minuter effektiv tid. Så att jag sitter och liksom skriver skämt och filar skämt och spelar in dem på video och bara kollar själv för att tänka så här, ja, men den här betoningen, den här bra, är den här dålig, fan vad cheesy det blev. Sådana saker som jag känner att jag aldrig mer skulle kunna gå ut om de där videorna sprids över stan, men det är kul, det är ett pilligt arbete.
Det måste ju vara svårt också. Svinbra såklart att du har nära vän i Magnus som kan hjälpa dig, men han är ju ganska hård i liksom sin hur han tycker att stand-up ska vara, känns det som. Och är det någonting du liksom helt har hållit med om från början, eller svävar du ut lite själv, eller går du liksom på hans linjer och tycker att det han gör är korrekt, så att säga?
Alltså, jag älskar ju Magnus. Han är en av mina bästa vänner. Men han är ju helt värdelös som mentor på stand-up. Vilken stand-up-komiker som helst i Sverige hade varit bättre att vara kompis med om du vill ha en stand-up-karriär än Magnus Bettner. För han säger så här: du ska inte säga några skämt till mig, för jag kommer tycka allt är dåligt. Du ska inte göra som jag gör. Gör ingenting. Så det Magnus har lärt mig är mycket självkritik och sen att vara bekväm och tro på mig själv. Alltså, när vi har suttit, alltså podden Seriemördarna har gett mig så mycket mer om stand-up än vad våra diskussioner om stand-up har gjort. Alltså den bekvämligheten att våga, att få folk, eller att få mig att förstå att folk tycker att jag är rolig. Jag har ändå jobbat 10 år i pokerscenen och varav gjort poddar om poker i 5 år där hela min approach har varit att inte vara rolig. Alltså min approach har varit att vara, med undantag från de här bloggarna för ProShark, ska jag vara stiff. Och jag tror att många som inte känner mig så väl i pokerscenen upplever mig som en ganska humorlös och stiff person, för det är den approachen jag har valt att ta. Så Magnus har nog mer än något annat lärt mig att jag faktiskt kan uppfattas som kul. Det är nog det han har lärt mig. Men däremot som mentor för stand-up, nej, det vill jag inte säga.
Han skulle vara en dålig så här, ingen lärare för liksom på någon sån teaterskola för stand-up.
Nej, jag tror att han har gjort såna grejer också, och det tror jag är bra, men jag tror du ska inte ha honom som, antingen skulle vara bättre, alltså en mer utvecklad. När jag kommer längre så tror jag att jag har mer nytta av honom. Men som rookie så har jag andra kontakter. Jag har lite andra stand-up-komiker i periferin som har gett mig mer på det sättet när det gäller bolla lite tajmingar och skämt och så.
Det är som har Wayne Gretzky som så här småbarns coach. Det är liksom det är overkill.
Exakt så. Det är nog en jättebra liknelse. Det är nog alltså, Magnus är bra om du redan har en karriär och behöver slipa på något. Alltså, låt säga så här, men nu har jag en 30 minuter föreställning som jag ska köra på ett konserthus. Då tror jag det är jättebra att sätta Magnus i alltså låta honom titta igenom och komma med bedömningar. Men om du har 3 minuter nybörjar material så ska du inte låta honom peta i det.
Nej, det låter
och syn är ju egentligen, jag menar, förutom den här live-rapporteringsgrejen. Så jag känner ju, har ju nästan, förutom Poker.se också då, men just syn är ju nästan det största. För jag har lyssnat mycket på syn. Jag har ju inte varit med så mycket på live-touren och känner inte det, utan det, jag har ju lyssnat jättemycket. Och det har ju varit väldigt stor grej i Poker-Sverige med alla intervjuer. Har det varit lätt att få folk att ställa upp på intervjuer? Och vilka har varit lite svårare så att säga att få...
Att få med
och även intervjua.
Nej, men det där har ju varierat väldigt mycket. Från början var det ju såklart svårare. Då fick man ju gå på de säkra korten. Och sen ju längre tiden gick så blev det ju lättare och lättare. Det öppnade ju upp. Framförallt så gjorde ju skattehärvan 2012 gjorde det mycket lättare när folk, när framförallt turneringsspelarna kom ut på ett annat sätt. Då blev det ju lättare att få med folk. Då hade jag ju skopet bland annat. Jag var ju till exempel den första som fick outa Eisenhower i publikt, så det är en sån sak jag är stolt över, och att jag så småningom fick med Will Hasha på syn. Så Will Hasha var ju svår till exempel, det tog ju lång tid att få igenom. Jag intervjuade ju din gamla PLO-kollega Jedi Master, Bengan. Han var ju, där är jag otroligt nöjd. Där gjorde jag ett detektivjobb på flera veckor där jag fick pussla ihop. Jag såg en bild, en anonymiserad bild som han hade haft på något konto, jämförde det, satt alltså, gick igenom Google-bilder på spelare. Alltså vi pratar tusentals bilder som jag har tagit på spelare och bara tänkte, det där kan vara han. Till slut skickade jag en bild till en random spelare som ingen har känner till och frågade, är du Jedi Master? Japp, får jag göra en intervju med en outa dig? Yes. Det är nog den jag är mest stolt över, det här detektivarbetet. Han hade ju bara kunnat sagt nej och bett mig dra åt helvete.
Jag kan ju rekommendera, när vi snackar om Jedi Master, så måste han är ju en legend i den PLO-världen såklart, och har vunnit väldigt mycket pengar och spelat på högsta nivåerna. Men det han har gjort contentmässigt, förutom din podd då, det absolut roligaste som han har gjort, det är alltså en imitation utav, det här måste ni alla ni som lyssnar måste gå in på YouTube och söka på Odd Oddsen, någon sån här Poker Hand Review eller något liknande. Han gör en imitation av av Odd Oddsen när han går igenom en pokerhand som han har spelat på, bland annat Jedi Master. Och den är så där, den är så otroligt rolig så att den är verkligen värd att titta på. Flera gånger.
Ja, jag håller med. Det där är en av de två, om jag ska tipsa om, jag som gillar humor numera, jag ska tipsa om en rolig humorgrej till i pokersammanhang. För det där håller jag med om, Benga. Det där är helt magiskt. Det är fruktansvärt kul. Men sen har ju också den gamla pokeräven Jimmy Östensson lagt ut. Nu vet jag inte om man kan, vart man hittar den, men han gjorde ändå en tvådelad video som hette typ Pokerskola för dummies eller något sånt där, som är säkert 10 år gammal, kanske 15 till och med, där han pratar, han gör poker på östgötsk dialekt. Som den är så rolig som han håller på garva. Han tar ju rollen av en riktig, alltså Jimmy var ju en duktig pokerspelare under storhetstiden där.
Ja, visst.
Men han tar rollen som en riktig loser, de här som vi pratar om, som tror de kan lära ut poker som inte kan då. Så jag vet, nu blir det dumt med tips som jag inte vet hur man får fram, men sök typ pokerskola på östgötska eller något och kolla om ni kan få fram något.
Ja, vi ska försöka snoka upp det, så får vi läka det.
Den här videon med oddsen hette, heter oddsen med 2 N, kan man söka på. Det går säkert att hitta. Vi får lägga ut den i någon länk där också. Ja. Bägge de här grejerna kan vi kanske lägga ut. Jag vill bara fråga, finns synavsnitten någonstans att lyssna på fortfarande? För det är ganska intressant det här, och fortfarande lyssna på de där, gissar jag på. De här legendintervjuerna som du nämner.
Ja, jag vet inte om poker.se fortfarande betalar sitt konto på hos poker poddhosten, så borde de gå och söka på i vilken poddspelare som helst. Om de inte gör
jag
det, så
har
kommer
de här i min poddspelare, så att, ja. Det ska fortfarande finnas.
Fint. Då går det nog att plocka fram det. Men i övrigt vet jag inte, de svåraste, jag tänkte säga, jag ska inte vara så PK liksom, sitta och säga att alla var bra och så här, för så var det såklart inte, men däremot har jag för jävla dåligt minne istället.
Ja.
men jag tycker nog, jag är förvånad över att till exempel, alltså jag hade ett jättebra samtal med Micke Norinder, och som jag sa, vi har ju inte varit bästa vänner alla gånger, så det var ju en oväntat rolig grej. Att få göra med honom. Att göra en intervju där smäkten, Emil Olsson, sitter och berättar hur jobbigt det är med downswings och så, och bara öppnar upp sig totalt, var också en sån här grej som jag tycker var att man blir lite rörd av, när de faktiskt går in på ett personligt plan som man aldrig har krävt på något sätt. Så det är klart att det fanns en del avsnitt som var bättre och en del som var sämre, men jag vet inte om något sticker ut som sämre, så att de var svår inte. Jo, jag har nog en som jag sa, och det här är intressant för att jag älskar honom som människa. Jag räknar honom som en vän. Men det blir en utmaning att ta en sån person som slaktaren till exempel. Som var med, som i princip aldrig har ställt upp i en längre intervju. Det blir en helt annan grej än att intervjua en sån som Micke Norinder, som är sunderintervjuad till exempel.
Ja,
så där får man jobba på ett annat sätt. Men med det sättet kan jag tycka att det finns en skärm i att det blir trögrullat också. Jag ser ju både yrkesmässigt och personligt en fin kantighet i en sån intervju.
Ja visst, nej, men slaktaren är väl ingen sån... han är inte blyg på något sätt, men han är kanske inte den som liksom babblar på.
Nej, och han lägger ju inte en sekunds fokus på hur kommer det jag säger nu att låta till en mottagare, utan han
nej, precis.
Det kan ju vara tacksamt ibland i och för sig.
Ja.
Så att... Ja, och hur utöver syn, och sen hade du Spelbart som var en spelpodd med Bengan. Seriemördarna som du har nu med Magnus. Är det några fler poddar som jag har? Ja, det är fler poddar jag har missat, absolut. Men tänkte att du får gå igenom
från början till slut, eller? Ja, det kan vi göra. Alltså, min poddkarriär började för ganska exakt 7 år sedan med en pokerpodd. Jag gjorde en podd som heter Koivu och Egons podcast, som jag hade tillsammans med min kompis Robert Sivonen, där vi då två microstake-spelare bara satt och pratade om veckan som har gått egentligen, och sen så intervjuade vi någon skön person och snackade lite skit och tramsade i största allmänhet. Och det var väl den, jag tror att det var den första svenska pokerpodden. Vi var väl strax före, sen kom ju Per Lind och Jimmy Östensson med Checkpush lite senare. Så det var den första podden. Sen därefter så har jag gjort, som du sa, Spelbart. Jag hade 1X2-podden tillsammans med min kompis Adam Perleroth, Baseline Betting. Interference Hockeypodden. Så gjorde jag en travpodd. Vi la ner efter när vi hade 14 lyssnare, så tyckte vi att det här var ingen idé att göra någonting med. Och sen har jag en intervjupodd nu då, som heter Podd om podd. Plus att jag har en vilande podd tillsammans med min dotter som heter 7402. Där vi snackar om hur det var att vara pappa och tonårsdotter. Jag tror jag har fått med allt.
Du har glömt en podd.
Jag har glömt en podd.
Som du gjorde med världens bästa pokerspelare.
Nej, men den tog ju upp.
Sådär. Spelbart.
Ah, ja, för fan också.
Ja, jag lyssnar för dåligt.
Ja, nej, det är med.
Vi säger den igen. Vi nämner den igen.
Det roliga är att vi gjorde en pokerpodd. Egentligen skulle jag säga att det är en pokerpodd, fast vi tänkte inte på det som en pokerpodd. Vi hade en produktion som hette Soffan en gång i tiden. Där jag hade kommit på ett koncept att jag, i princip så var det bara ett, det var någon sorts nattsudd med pokerspelare. Vi kom på det här efter någon EPT-turnering en kväll. Då satte jag Oskar Kron, Per Linde, Adrian Bussman, Mendieta 19 och några till i en soffa, och sen hällde de i sig en jävla massa Red Bull vodka och snackade skit om allt möjligt. Jag filmade alltihop och klippte ihop det till 10 minuters avsnitt. Det där var ju praktiken, även om vi ville ha ut det på YouTube, så var det ju en podd egentligen vi gjorde. Jag var bara med som producent och jag var skapare till det, men det var ju de som var värdar. Men egentligen så hade de ju inte behövt synas i bild. Kanske nästan hade varit bättre om de inte gjorde det.
Jag tycker det är ganska kul så här, överlag i poker, i hela svenska poker liksom, från att internetpoker kom, så om vi lappar ihop våra karriärer så att säga, så täcker vi precis, har vi varit med om det mesta liksom. Jag var ju väldigt involverad i liksom svensk poker och liksom internetpoker och var liksom, kunde allt om alla i fram till kanske 2010 liksom. Och sen så liksom så körde du fram till 2018 och sånt då.
Ja.
Och sen då var jag rätt så borta från pokervärlden, och sen så
har du tagit över igen här. Det är bra. Jag kanske är tillbaka 2025, kanske jag kommer att axla manteln en gång till här.
Ja, då får jag kliva av då.
Och så vi, när bägarna har bränt ut sig om 5 år, får Erik komma in och ta över. Ja. Men du har en podd eventuellt på gång, är det så?
Ja, det finns en tanke, och det problemet i mitt fall det är att jag säger att jag ska göra saker, och sen inser jag att dygnet har bara så många timmar. Men jag har sugit ganska länge på att göra en podd som jag tror har arbetsnamnet Rapportören, där jag i princip bara ska från start till mål sätta mig och prata igenom allt jag har varit med om. Ganska ofiltrerat, tänker jag, men ändå utan att hänga ut. Det finns ju vissa hederssaker som jag måste förhålla mig till. Till exempel vad folk har sagt till mig i förtroende. Jag kommer inte kunna sitta och outa spelare. Det är också en sån här hedersgrej. Folk har ju sagt sina nick till mig och hur det har gått och så, mot att jag inte har skrivit det. Då kan jag inte outa det nu heller, bara för att jag har slutat. Det är en vänskapsfråga. Men bortsett från sådana saker, så känns det som att det finns en massa saker som jag har velat prata om, som jag inte har gjort, kunnat göra eller har gjort under min arbetstid. Så det blir väl någon sorts terapidagbok kanske från pokerbranschen. Den måste göras, med tanke på att jag sa att jag hade dåligt minne, så måste den väl göras snart innan allt är borta.
Ja, det är ingenting som du har skrivit ner mer än liksom bloggandet och sådär, och ingenting du har spelat in i förtid, utan det är allting. Allt kommer från minnet i så fall, antar
jag. Ja, det skulle vara så. Jag skulle nog kunna tänka mig att jag kanske gör så här, att avsnitt 1 får bli, så tar jag en period att jag bara skriver lite stödord från att jag började på poker.se, och sen tar man första kvartalet och sen försöka komma ihåg allting och bara skriva ner det i någon sorts form med lite anekdoter och så. Men jag kommer inte skriva någon manus eller något sånt där. Jag ska inte ha några gäster eller någonting. Folk har sagt att du borde intervjua den och den. Men då tappar jag ju hela det här syftet. För syftet är att bara att jag ska få prata fritt in i en mikrofon på något sätt. Det ska inte vara en intervjupodd. Det ska inte vara en snackpodd.
Nej, det ser vi fram emot. Om det blir av, om dygnet får några fler timmar framöver. Vi har bett om lite lyssnafrågor också. Och fick en fråga från Johan 1989 här på Instagram, som frågar om du längtar tillbaka till pokerbranschen på något sätt.
Nej, inte ett spår. Alltså noll längtar tillbaka till pokerbranschen. Verkligen ingenting. Men däremot finns det människor jag saknar väldigt, väldigt mycket. Men de kan man ju träffa ändå. Det är bara dåligt av både mig och dem att vi inte ses mer.
Ja, så är det ju. Det är ju det som är fördelen med det. Att man kan ju ändå gå ner till ett kasino, eller ja, inte just idag då. Men... nej, jag förstår dig.
Jag skulle vilja ta upp det här lite. Du har ändå varit väldigt involverad under lång tid i pokern. Men det som har hänt nu då på slutet nu med allt som har hänt svensk, framförallt online poker med regleringar och diskussioner om Svenska Pokerförbundet. Vi hade ju Peter här förra veckan, vad man kan göra, och även komma in på liksom, ja. Du nämnde att du spelade SM till exempel. Det är Svenska Pokerförbundets SM som gäller för dig.
Till exempel. Ja, det är det. Som jag sa, jag känner mig som barn i huset och jag tycker att Casino Cosmopol är svinduktiga på vad de gör. Jag älskar personalen och jag tycker att de är jättebra. Men i hjärtat och principerna så tycker jag det är helt självklart att inte svenska staten ska äga SM. Det är helt orimligt. Så frågar du mig så är ju det riktiga SM är det som Pokerförbundet arrangerar. Och även om jag inte har någon ork att engagera mig aktivt, att vara en del av det eller sätta mig in i juridiken och så tycker jag att man ska stödja Pokerförbundet. Mitt hjärta är helt med dem.
Ja, nej, absolut. Absolut. Har du hängt med någonting i det som händer nu då i sista tiden med både regleringen som skedde ju förra året och sen så nu det här lagförslaget som har kommit upp?
Nej, väldigt lite. Jag var ganska, i och med att regleringen kom ju ganska precis, den fasades in ungefär när jag fasade ut mig själv, så tog jag en ganska aktivt passiv roll i att sätta mig in i det där. Men vi kan väl konstatera att det blev ju inte speciellt bra i slutändan. Det fanns ju en massa förhoppningar som inte blev speciellt bra. Sen Så det var väl inte till någon fördel till någon spelare egentligen. Och som vanligt kan man väl säga, nu när vi ser att det har diskuterats här hur man ska skydda befolkningen under coronatider och i stort också, så är det väl som vanligt att de som bestämmer har alldeles för lite förståelse för vad de bestämmer över, tycker jag. Det kan vi konstatera.
Nej, men verkligen. Vad tycker du att Svenska Pokerförbundets roll ska vara överlag? Det är ju liksom en diskussion här som har kommit upp lite i och med de här sakerna som har skett på slutet, liksom att de har väl inte så många medlemmar för det första, så det är inte tillräckligt många som stöttar dem, och det gör ju att de kanske inte har skett så mycket från det hållet på till att försvara de pokerspelare, online-spelare framförallt som det här har drabbats av de här regleringarna och reglerna och så vidare.
Nej, och det, jag har alltid varit ganska tydlig med min hållning där. Jag tycker inte att Svenska Pokerförbundet ska försvara online-spelarna, för jag tror inte de vill bli försvarade av Svenska Pokerförbundet. Svenska Pokerförbundet är för klent i den frågan, och det finns liksom ingen anledning att lägga någon energi, för du får ingen utväxling, utan jag tycker att Svenska Pokerförbundet ska göra de två sakerna som de alltid har varit genuint bra på och fortfarande är bra på. Det är att arrangera ett fristående SM, om än med en extern part i form av Mauritz och Pokerevent. Det gör ingenting. Men att ändå ha ägarrättigheterna till SM, det är nummer ett. Och nummer två, att knyta ihop liveklubbarna i Sverige. Det är de två sakerna. Sen ska de skita i online-poken. Det är min fasta övertygelse.
Och vad gör vi istället då? För vi behöver ju någon som... Om det inte är Svenska Pokerförbundet som gör det, vem försvarar online-poker i Sverige? För det är ju ändå, som jag sa i förra podden, 97% av all pokerspel sker ju online eller något sånt där säkert. Så då, det är ju det som är den stora... Det är de som... Som någonstans, om vi har ett pokerförbund som försvarar 3% av spelet, vem ska då försvara de 97% av andra? Hur gör vi det på ett effektivt sätt för att liksom tillhandahålla våra rättigheter, så att säga, och skyldigheter?
Alltså, jag är en klassisk liberal. Jag tycker ju att man gör det man vill göra egentligen. Och vad säger jag med det då? Jo, att om inte online-spelarna är speciellt intresserade av att förena sig, vilket de inte är, så kanske de inte förtjänar att ha någon som försvarar dem. Men nu låter det som att jag tycker illa om online-spelare. Det gör jag verkligen inte. Men jag tror inte att det finns något intresse av att bli försvarad. Sen vad det får för konsekvenser är en helt annan fråga. Men jag tror att det är svårt att göra någonting för människor som inte vill bli företrädda.
Jag håller inte med det riktigt. Jag tror att det handlar om att folk inte vill göra saker själva. Däremot så tror jag att det finns en väldigt ekonomisk kraft i alla fall i svenska pokerproffs och så vidare, som skulle kunna liksom bidra till att någon annan gjorde det. Men jag tror att det finns väldigt mycket liten energi. Att vara pokerproffs är någonting som det suger in all energi i rummet, om man säger. Det är liksom... Det är något som är väldigt, väldigt tufft att vara på olika sätt. Och det finns liksom någon slags anledning till att jag har svårt att spika upp en tavla när jag spelar mycket poker. Liksom, för att det går liksom inte när man är pokerproffs. Det är väldigt, väldigt mycket... Och det är liksom inte bara jag. Det är väldigt, väldigt många pokerspelare som inte liksom kan tänka på mycket annat. Eller som är bra på annat. Liksom. Men däremot så, jag menar, finns det ju... Det kostar ju pokerproffsen miljonbelopp. Mångbelopp. Och jag tror det finns en ganska stor vilja att få en röst i alla fall och kunna slippa bli liksom drabbade om och om igen på rent många gånger då. Och då tänker jag så här, hur skulle man organisera det i sådana fall?
Jag hoppas ju att du har rätt och att jag har fel och erfarenhetsmässigt just i den här frågan så skulle jag lita mer på dig än på mig. Men med det sagt så det kan ju vara så att det helt enkelt saknas en eldsjäl i Sverige, alltså någon som bara förenar, som har den pondusen i alla läger, det är nummer ett. Och nummer två så kanske man helt enkelt, om det finns en ekonomisk kraft, då kanske man ska sikta på alltså helt enkelt gå till en typ en advokatbyrå eller så som får företräda folk på ett högre plan, om det nu finns den ekonomiska kraften. Jag tror att en seriös tung advokatbyrå som har miljoner i ryggen skulle kunna göra mycket, mycket mer nytta än vad Pokerförbundet skulle kunna göra för online-spelarna.
Samtidigt som att som du säger så krävs det någon eldsjäl som tar det här och samordnar allting så att man inte kanske lägger ut allting på en advokatbyrå. Men just för jag tänker liksom att det är ren matematik och det är inte så svårt att förklara för en pokerspelare. Att säga att Lena 900 förlorar 1,8 miljoner varje år på att han inte får rakeback. Det kan vara värt för honom att skänka 20 000 till advokatskostnader liksom, för att ha en procentuell chans och kanske att det här öppnas upp på något sätt. Och även det här som kommer nu. Alla de här grejerna är ganska självklara. Och samma sak med skattesmällarna som kom. Att det inte var mer organiserat då att det var någon som gick till en advokatbyrå och så vidare. När folk förlorade, liksom, när liven förstördes och så vidare. Utan alla gjorde det separat. Jag tycker den grejen det är ganska så förvånande att det inte har... jag har ju alltid tänkt att det var att det Svenska Pokerförbundet de har sagt själva att de har haft den rollen lite sådär. Men det kanske är så. Jag kan hålla med om det. Att man kanske kan separera de här två sakerna. Och kanske hitta någon slags organisation som hjälper svenska online-spelare i de här tiderna, så att säga.
Så kan du får starta Svenska Online-Pokerförbundet.
Jag vet att Ola Brandborn hade väldigt tidigt, långt innan jag började förfäkta idén om att förbundet skulle skita i online-pokern, så hade han faktiskt idén om två olika förbund. Det slogs han för tidigt, tror jag.
För han sa faktiskt exakt samma sak som du sa när jag pratade lite med honom innan intervjun med Peter förra veckan. Så sa han samma sak, att Pokerförbundet borde fokusera på live-pokern och SM i princip, för att det är det de kan hantera. Men då blir ju tomrummet blir ju väldigt, väldigt stort. Och det är väl upp till oss och upp till pokerspelarna själva att hitta någon som kan representera dem på något sätt. För att det är ju precis som Bengan säger, majoriteten av all poker som spelas i Sverige spelas ändå online. Och även om live-pokerspelare har fått motstå stora och tunga smällar senaste åren, så är ju online-pokern betydligt, betydligt värre. Och det går ju fortfarande att spela poker live idag, även om man kanske får göra det lite gömda källare eller får vara på kasinorna. Men online-pokern, det är ju många som blir drabbade extremt, extremt hårt. Och någon måste väl komma in och hjälpa folk.
Säga det här liksom, att alltså, ni som har en vilja och kraft och kunskap, något av dem i alla fall, kan väl liksom... hör av sig antingen till Svenska Pokerförbundet eller till oss eller vad som helst. För jag menar, jag tänker att det finns folk där ute som lyssnar på podden och i övrigt som kanske kan tänka sig att göra något krafttag mot det här. Liksom.
Det såg vi ju bara senaste veckan här. Det var en artikel på poker.se från en kille som hänger i stugan en del och har skrivit, som är jurist, som gick ganska hårt åt det remissvaret som Svenska Pokerförbundet hade skickat in. Och klackade ner på grejer som de hade skrivit som inte stämde och sådär. Så att det finns ju uppenbarligen, och det vet man ju, det är ju liksom fortfarande många som spelar poker i Sverige. Och det finns människor som är duktiga inom andra saker som har poker som intresse. Som kanske kan tänka sig att ta den här rollen på ett eller annat sätt. Och jobba lite med de här frågorna. Precis som Bengan skriver eller sa, så får jättegärna skriva till oss eller till Svenska Pokerförbundet på något sätt, så att ni får er röst hörd och att vi får vår röst hörd som pokerspelare. Även vi som spelar online. Hur ser hösten ut, höll jag på att säga? Är det bara poddinspelande nu eller jobbar du någonting liksom fysiskt, höll jag på att säga, men på plats, eller klarar du allt sånt hemma också?
Kommer du till ett eventuellt SM, vill du veta också?
jag vet inte. Så långt har jag inte tänkt. Och alltså det intressanta med det här är ju att jag pratar om alla projekt, men jag har ju ett riktigt jobb också vid sidan av. Jag har ju ett vanligt jobb. Och det sköter jag i stort sett hemifrån nu. Nu har jag tänkt att jag ska växla upp lite och börja vara mer på kontoret. Jag är en ganska dålig hemarbetare, för att jag tycker om den här sociala kaffehängssamvaron och att interagera fysiskt med människor. Jag är ju ganska extrovert av mig. Så hösten hoppas jag verkligen på ska bli en återgång till att kunna jobba på plats på kontoret. Men sen är det ju väldigt mycket, alltså poddandet tar ju såklart mycket tid. Jag hoppas på att jag och Magnus ska kunna komma ut på en ny live-turné. Vi hade precis satt datumen för att göra en ny husvagnsturné på en vecka. Miniturné som vi inte heller vet riktigt. Den kommer att ske i september. Men sen SM har jag funderat lite på lite annat. Så, men det är som med alla andra. Allt är väl en smula oklart.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag är förvånad ändå hur du som gör så mycket, jobbar, poddar, och hur du ändå kan ha en podd om tv-serier och film, måste jag säga. För att jag tittar extremt mycket på tv-serier. Och redan jag tänker så här, fan, hur kan man prata om det här så mycket? Men jag tycker att varje avsnitt är skitbra. Sen kan jag väl, det ska väl erkännas att ni pratar ungefär i snitt 24 minuter innan ni kommer in på det ni ska prata om. Sjukt, sjukt underhållande. För er som inte lyssnar på den och gillar tv-serier och film, så borde ni verkligen göra det.
Tack så jättemycket. Det var det som jag precis skulle komma till. Du har när folk säger så här, hur har du tid? Så om du har lyssnat ganska mycket på den, så ser ju du att det där, vi låtsas ju prata tv-serier, men det är ju en podd om allt som tar sitt avstamp i tv-serier.
Det var i början var det mer tv-serier. Nu är det liksom en mer livsstilspodd nästan.
Ja, det är en bra utgångspunkt. Det där pratade jag och Carl Stanley också om i podd om podd häromdagen. Alltså det är så tacksamt att ha en podd där man låtsas ha ett ämne, så kan man prata om vad skit som helst. Och vi har ju dragit, det är ganska medvetet. Vi har ju också, när vi pratar om Magnus, vi stretchar det här lite och kollar. Och alltså våra lyssnare verkar ju vara fine med det, att vi gör så. Hade vi upptäckt att det hade blivit gnäll, så hade vi kanske fått gå tillbaka. Men de verkar uppskatta att vi har den mixen. Att vi alltid liksom, vi börjar med tv-serierna och sen har vi något ämne. Sen tillåts vi spekulera lite fritt.
Men det är exakt det som är så genialt med den också. För att ofta är det så, när du träffar polare eller liksom folk du inte känner, vad som helst, ett gemensamt ämne som man ofta hamnar på, det är ju tv-serier till höger och vänster. Man snackar om det här, Game of Thrones liksom, så du sett senaste säsongen, jäklar alltså, vad fan är det för avslut liksom? Och så kan man sitta 20, och sen så svävar det iväg på massor andra grejer samtidigt, eller hur? Så det blir nästan som ett så här kafferumssamtal på jäkligt underhållande nivå liksom.
Ja, precis. Och det är väl det som vi har eftersträvat, att det ska inte vara något om man säger uppstyrt samtal, utan i princip så ska det vara som att vi bara typ råkar trycka på en startknapp när jag och Magnus sitter och snackar skit. Det är tanken egentligen. Och vi är ju i stort sett oss själva. Det är klart att man kan skruva upp vissa grejer ibland och liksom jamma med lite nu när vi håller på ett tag. Man vet ungefär vad som flyger, och man slänger in någon extra tråp om något som vi har pratat om tidigare, men i stort så är det ju ett kompissamtal som vi bara råkar banda.
Nej, ja, som sagt, jag tycker att alla borde komma in och lyssna. Ni körde lite live-sändningar, det har ni gjort nu också. Men jag kommer ihåg att ni körde på Twitch för något halvår, ett år sedan också, va? När ni streamade samtidigt som ni satt och tittade på tv-serier också.
Ja, det stämmer. Vi fick nästan lägga ner den idén, för att jag kan inte göra två saker på en gång.
Det var strängt Google-förbud.
Ja, men så fort som vi skulle börja prata eller dyka upp någon tittarfråga eller något sådär, så slutade det. Så var det så här, jag visste inte ens vad är det där för människa? Men, och så säger man, hon har ju varit med hela tiden. Hon har varit med från start. Det är ju huvudpersonen. För att då har jag släppt den och börjat fokusera på en enda sak istället.
Ja, jag känner igen det där, bara att jag sitter och spelar poker istället när man streamar och förlorar pengar för att man inte vet vad man gör. Jag borde titta på tv-serier och kommentera istället, men det är kanske inte riktigt lika underhållande, jag vet inte. Ja, nej, men vi får väl göra så att vi ser fram emot en eventuell husvagnsturné och kanske lite poker-SM och framförallt alla poddar man kan lyssna på med Erik. Och stort, stort tack för att du ville vara med i podden.
Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul. Det var kul att se att man inte hade glömt bort att det fanns lite minnen kvar från pokertiden.
Ja, det brukar sitta kvar.
Ja, vi hoppas att du kommer tillbaka till pokervärlden lite i någon slags roll i någon snar framtid också. Det får vi se då.
Ja, någonstans kanske finns. Vi får se. Jag stänger inga dörrar.
Nej, det är bra. Ja, stort tack till dig Bengan också, och framförallt stort tack till alla er som lyssnar varje vecka, och vi är tillbaka igen nästa vecka med ytterligare ett avsnitt, och stort tack och hej då.
Hej då.